Välkommen till Familjebalanspodden som tar upp ämnen inom NPF och psykisk hälsa. Gäst i det här avsnittet är Emelie Lindell och hon var även gäst i avsnittet 128. Och idag så pratar vi om vad som har hänt sedan dess. Emelie har ADHD och det har verkligen hänt mycket sedan senast. Ann-Katrin Aureliusson heter jag som driver den här podden och jag driver även Tvångspodden tillsammans med min man. Och jag hjälper anhöriga som har någon familjemedlem som har tvång eller OCD. Så jag vill ju att de ska få ett mer hållbart familjeliv än vad många har idag. Och min bok, Tvång, en guide för dig som är anhörig, den finns att beställa på familjebalans.se. I menyn så står det OCD-hjälpen och därunder så hittar du boken. Men nu kör vi igång avsnittet. Hej Emelie och välkommen tillbaks.
Ja, men tack så mycket.
Vi har ju pratat tidigare.
Ja, det har vi. Det var ett ganska bra tag sedan.
Ja, det var 22 någon gång där i början, eller ja, i våren i alla fall.
Det är jag och tiden just nu. Jag har knappt plats med någonting i huvudet.
Nej, precis. Men först så vill jag att du berättar lite kort om dig själv så att de som är med här och lyssnar får en liten bild av dig.
Ja, jag heter då Emelie och jag har som sagt bott 20 år på Gotland, men jag fick en speciell anledning i slutet av förra året då att flytta från Gotland till Nyköping för att jag träffade kärleken.
När vi pratade sist fanns det ingen kärlek.
Nej, då hade jag ju lämnat ett ganska destruktivt förhållande och sen så gav de ut för den här Tinder-färden och sen maxade jag distansen och sen ploppade han bara upp där i mitt flöde och det blev matchning. Och sen var väl liksom där hela liksom kärlekshistorien tog sin början, gissade jag på i alla fall.
Ja, oh, precis. Och tänkte du överhuvudtaget att du skulle flytta från Gotland?
Nej, alltså jag hade ju liksom, min mamma hade precis flyttat tillbaka till Gotland efter att ha bott på fastlandet i 8 år. Vi umgicks ju väldigt mycket och sånt där. Och sen så träffade jag min underbara partner och blev lite besviken. Bara, nu har jag precis flyttat hit igen och du drar.
Ja, precis.
Liksom, timen kanske inte var det bästa, men jag vet att hon är jättetacksam och nöjd över att det var just min partner som kom in i våra liv. För att han har ju gjort väldigt mycket fina intryck på henne och hon avgudar honom, så att det är inte konstigt liksom att det blev så mycket så här. Blev typ bästa kompisar de där direkt alltså.
Och det har ju hänt jättemycket sen du träffade din M, säger jag då.
Ja.
Att det är svårt att säga partner varje gång.
Ja, nej,
men sen ni träffades så har det ju varit både riktiga motgångar och även uppgångar.
Ja, det var väl liksom att vi träffades, vi blev kära kort tag därefter så friade han, så jag sa ju såklart ja, så vi blev förlovade. Många hade sina tvivel på oss eftersom att de tyckte att allting hade gått så fort, men jag tar det här ordspråket att är det rätt så går det väldigt lätt. Och sen bara några månader efter det så bestämde jag mig för att jag packar ihop min lägenhet som jag bott i nästan 8 år i och tar mitt pick och plack och flyttar ihop med honom till hans lägenhet i Nyköping. Så att lämna min trygghet, min mamma och pappa, Gotland, min lägenhet ändå trivdes i, ändå hade liksom den här fristaden och flytta till ett helt nytt ställe. Jag ska lära mig hitta överallt, jag ska lära mig köra motorväg, alltså det är mycket att hålla reda på.
Ja.
Och sen mot slutet av det året så fick vi reda på att vi blev gravida. Och ungefär 8 månader tillsammans.
Hur var det? Första liksom?
Det var liksom, alltså jag hade ju känt av att någonting var konstigt. Så att jag envisade sig lite grann med M att men ska vi inte köpa ett graviditetstest och testa, för att jag kände ju liksom att jag var ju ganska öm om bysten och jag kände ju av att liksom det hade lite konstigt ont i magen. Och sen så testade jag mig med ett grabbtest och så visade den liksom två streck. Och sen så köpte vi digitalt test och då stod det ju 3+. Så att jag var väl ungefär i tredje veckan då.
Okej.
Okay. Och hade ingen aning om det, för jag hade googlat liksom graviditetssymptom och jag liksom så här bara, men alltså de här symptomen stämmer ju i princip på mig. Ja, men nu, alltså vet du vad, nu vände vi bilen och körde till apoteket och köpte grabbtest helt enkelt. Och sen fick vi ju reda på att vi var väntade med barn. Vi såg ju väldigt mycket fram emot det. Vi hade ju haft BF den 28 augusti i år. Okay.
28 augusti i år, ja. Yes. Men hur blev det då?
Nej men alltså 12 veckors ultraljudet med kuben visar fantastiska resultat. Allting såg jättebra ut. Och sen kommer vi liksom till det efterlängtade rutinultraljudet i vecka 20 och får ja, alltså hela den liksom händelsen är väl lite suddig, men många fragment är ju väldigt tydliga att det gick ju inte som vi hade förväntat oss där då, såklart. Vi var väl där ungefär en timme, sen helt plötsligt så den här sköterskan som har hand om ultraljud, hon kallade in en ST-läkare och hon vill skicka iväg oss med en akutremiss till antingen Uppsala eller Karolinska i Stockholm och lämnar oss med meningen, vi ska inte spekulera i det här.
Mm.
Och därefter tätt in på liksom det här ultraljudet som hade dragit ut över tiden, så skulle jag träffa min barnmorska. Så medan den här ST-läkaren håller på att fixa så att vi kan liksom komma iväg på den här akutremissen iväg till antingen Uppsala eller Karolinska, så har vi möte med barnmorskan. Hon råkar ju försäga sig, så hon råkar ju fråga oss direkt när vi kommer in där att vill ni boka tid med en kurator?
Okej.
Okay. Och då blir vi så här, varför ska vi behöva göra det? Vi vet ju inte vad som har hänt.
Men ni förstår att någonting har hänt, att det är någonting som behöver utredas vidare, förstår
jag? Jag fick ju reda på att det var en flicka och jag var ju hur överlycklig som helst. Det var ju verkligen det som vi hoppades på liksom.
Mm. Okej.
Okay. Och sen så kändes det ju inte som att jag skulle vara på mån längre, för att vi visste inte vad det var. Så vi fick ju liksom, jag storbralade ju bilen på väg till Karolinska.
Mm.
Och det var på skärtorsdagen det här också, så att det är ju röda dagar och allting liksom i april där. Så att det var ju liksom, skulle fira påsk och så vidare och skulle ha firat min 30-årsdag i år och ja, men det blir alltid alla planerna med alla överraskningar, bara den där helgen april där som min make hade planerat, det blev liksom inte av som det var tänkt liksom. Nej, men så kommer dit och så får vi reda på att det är en missbildning och det är att diafragman, alltså diafragma, det är ett ganska stort diafragmabrock.
Okay.
Och den håller liksom inte. Just då så var hjärtat uppskjutet och då hade det innebärt att ena lungan kommer vara mindre än den andra, så det kommer inte vara full kapacitet på båda lungorna och att hjärtat kommer att förskjutas till högra sidan istället för att ligga på vänster.
Okay.
Och sen så i samband med det här besöket så får jag ju bli fasthållen för att ligga kvar på britsen, så att jag gråter så innebär väl en för att hållas kvar, för att de ska slita av magen och så ska de ta en fostervattenprov samtidigt som gör ultraljud för att inte råka träffa barnen med nål eller någonting.
Okej. Oh, gud,
så där får ju min numera make då hålla fast mig så att jag ska ligga stilla.
Mm.
Och sedan fick vi åka hem. Ringer min bästa kompis och bara, kan du typ komma? Det är någonting som har hänt.
Mm.
Ringde efter min mamma som också dök upp. Och sen fick vi reda på att det här var en duplicering på kromosom 7. Visade provresultatet på det här fostervattenprovet. Och sedan visade det sig att det hade diafragmabrocket liksom, som ska hålla isär lungorna mot de andra inre organen. Det var som ett svart hål så alla inre organ var uppskjutna.
Okej. Okay.
Så vi fick ju i vecka 22 plus 6 dagar, en dag innan vi hade gått in i vecka 23, så fick vi bli igångsatta och genomgå en medicinsk abort. Och jag fick ju i princip lösa ut det jag hade halvvägs i graviditeten helt och hållet.
Mm.
Och det var väldigt traumatiskt, för det var också någonting som hände den 19 april i år, vilket är exakt samma dag som min mamma dog på för exakt 30 år sedan i år.
Ja, precis.
Så det var ju trauma ovanpå trauma på den.
Ja, men precis.
Så det var inga planer till Gotland och fira födelsedag. Det var inga liksom, kunna åka till kyrkogården och lägga blommor över mammas död. Det var liksom alla planer liksom bara sattes bara på avbryt liksom, så att det var liksom tuff tid.
Men alltså, hur överlevde ni sen? Vad hände liksom första dagarna där?
Jag kunde ju vakna mitt i natten och stå och gråta och väcka min partner M och bara fråga, har det här verkligen hänt? Liksom, har jag bara drömt det här? Eller liksom, snälla säga att det här bara är en mardröm. Och det var väl liksom så här, nej, det är inte någon mardröm, Emily. Och då kände man så här att, varför händer det här med mig? Varför händer det här oss? Liksom, vi planerade inför det här. Vi hade ju typ gjort allting rätt. Liksom. Alltså, så här, det är ju slutet med medicinen och bara förberedande och allting. Liksom, så här, vi var ju redo. Och sen hände det där. Liksom, och det är ju en sån enormt stor grej. Så att jag kan förstå att många hörde av sig och frågade liksom, om det var knakigt i tapeten eller någonting efter vi hade gått igenom det där. Så att, men det var väl liksom en sån där ganska stor grej som ändå höll oss mer ihop än att det liksom fick oss att gå isär. För det är ju inte en lätt smält sak att gå igenom så tidigt in i ett förhållande och ovanpå det liksom gå igenom en sån tumultartad händelse.
Och så när du säger slutade med medicinen, det var din medicin som du hade för
ADHD.
Ja, för din ADHD, precis.
Ja, man ska helst inte ha den när man planerar att bli gravid eller när man väl, om man ska börja amma till exempel, så ska man helst inte vara medicinerad med någon korsett eller något liknande heller.
Nej, och då tänker jag att du hade ju inte stöd av den heller.
Nej, men alltså, jag var en dag med väldigt lätt ifrån det. Jag kan säga att jag hade verkligen huvudet på skaft och minnet och allting. Och i dagens läge så är jag väl mer hjärntrött och glömmer bort saker, säger fel ord, kallar folk för fel namn. Har två vänsterfötter mer än vanligt. Jag är väldigt klumpig när jag går. Jag lyckas alltid gå in i saker. Så att där var jag lite mer imponerad av mig själv, för att jag hade verkligen stenkoll på allting. Jag hade liksom inte minnesförlust med saker eller någonting. På så sätt. Där och då.
Men då när det här hände, vad fick ni för stöd?
Vi fick ju krissamtal, men det ingen verkade förstå är ju att, i och med att jag har mina diagnoser, så vet jag ju att för mig tar det lite längre tid innan jag liksom smälter saker, kategoriserar dem, känner efter vad har precis hänt och liksom försöker kartlägga allting. Sen kan det ju kanske ta 2-3 dagar innan jag liksom får någon reaktion på det. Och där och då så bara var det som liksom en katalysator som bara sprängdes för mig. Att jag gick in i en kraftig krisreaktion, men det var liksom ingen som kanske såg det för att hinna förebygga den innan det ens hände. Och på det så här åkte jag in i en väldigt djup depression. Och då fick vi gå krissamtal hos kuratorer, men de hade ju inte någon utbildning att bemöta någon med en depression eller med en krisreaktion. Det var liksom, jag kände liksom inte att jag fick den hjälpen jag hade behövt därifrån.
Vad hade du behövt?
Jag hade ju behövt mer hjälp och sådär, för det är en sån här sak kan ju ge en väldigt mycket konsekvenser, för det är en väldigt stor trauma.
Absolut.
Det är liksom rum som associerar det minsta med någonting som har med den här medicinska aborten att göra, är ju liksom en väldigt strikt sak liksom som är berörd utav allting. Det kan vara frågor som hur mår du, är ju en väldigt triggande fråga att få, för att man kan inte hitta någonting positivt att säga att jag mår skitbra, utan det är mer så här, hej, jag vill gå och dö. Det kan man inte direkt säga heller liksom, när någon frågar hur man mår. Utan då vill man, det enda jag kunde liksom säga respons till typ kollegor som frågade så var ju liksom, jag mår skit. Jag mår inte dugg bra. Jag kan inte säga någonting positivt benämnt på mitt mående, för att jag var verkligen i botten med mitt mående där och då.
Och det ska man ju få berätta, tycker jag.
Ja.
Vi och måste jag ju få våga vara ärlig med det.
Jo, men sen vill man inte vara för ärlig heller och säga liksom, man har de här tankarna, fast man liksom inte vill vakna upp ur sängen.
Nej.
Och aldrig vakna igen. Alltså det man vill ju liksom inte oroa för mycket, så att säga, heller.
Men inte till vem som helst vill man ju berätta det.
Nej, sen vill man nog kanske vara lite mer respektfull mot sina kollegor också. Så därav så, den jag liksom kunde säga respons till det hela var liksom att jag mår skit. För det var verkligen det jag gjorde. Men jag ville ändå kämpa på och försöka hoppa på det här tåget att försöka bli gravid igen. För jag kände liksom att jag vill inte vänta en sekund till. Utan jag ville liksom, jag ville försöka igen.
Ja.
Jag kände att jag hade sån enorm barnfeber och barnlängd. Så jag liksom ville bara hoppa på tåget igen. För jag kände att jag vill inte låta det här förstöra mina chanser och mitt hopp. Och liksom, vi kollade ju upp oss liksom med allt det här när vi fick svaren på att det var en duplicering på kromosom 7. Och det kunde ju antingen vara något genetiskt eller så kunde det vara något ogenetiskt. Och då vill man gärna veta vad man har för alternativ. Om man har alternativet att försöka påbörja en IVF-behandling och ställa sig på kö för en sån.
Mm.
Och om det hade varit genetiskt, hur stor procentuell chans hade det varit att det hade kunnat hända igen?
Mm.
Men vi testade oss och sen skickades de in. Och sen så klättrar man typ på väggarna under de här typ 15 dagarna nästan till. Så man fick vänta tills provsvaren kom. Och då fick man de här lättnande svaren på att det aldrig var något genetiskt. Utan det hade skett en mutation vid graviditetstillfället. Och det var ju ändå skönt att veta det, än att beskylla sig själv för att det är mitt fel att det här hände.
Tror du det hade blivit så?
Jag tänkte ju så innan jag fick de här provsvaren att men det är säkert mig det är fel på. Det är säkert jag som är något avvikande.
Mm.
Det kan ju vara allting från att det är någon del av min sida av familjen och släkten kanske har hjärtproblem eller någonting. Då har jag ju fått i förebyggande syfte liksom ta preventivmedel som inte har kunnat orsaka någon form av hjärtstopp eller hjärtklapp eller liknande. Utan få ta det liksom, den lilla delen av preventivmedel jag hade kunnat ta liksom för att förebygga ifall att det skulle vara något ärfligt.
Mm.
Vad jag vet om min partners sida av familjen så är det liksom alla är friska och allting på så sätt. Så att jag hade ju mer min sida av det genetiska trädet att gå efter.
Så ja, men precis.
Då är man liksom förebyggande och liksom försöker processa liksom att då är det kanske jag som är den avvikande delen i det hela, men sen fick man ju svart på vitt på att det aldrig var så heller.
Nej, det måste ju ha varit jätteskönt.
Ja, den lättnaden kan jag säga. Det var som att vinna 1 miljon på Triss.
Mm, förstår det.
Minst sagt. Mm. Ja, verkligen.
Det var högsta vinsten.
Ja, men verkligen. Det var verkligen så en jackpot, verkligen.
Men hur gick det sen då?
Jag och M då, vi var i Danmark och firade vår ettårsförlovningsdag tillsammans med mina föräldrar. Och kort efter så fick jag reda på att jag var gravid igen.
Mm. Okay.
Och det var ju liksom en surrealistisk känsla, för att jag hade inte bearbetat Englas bortgång och jag hade inte heller mått bättre liksom psykiskt, för att det var ju så påtagligt. Jag fick ju liksom inte den här hjälpen och stöden med mitt mående. Jag fick den här kraftiga krisreaktionen, blev ju inte helt heller. Och sen när man varit med om någonting så här tumultartat och sånt här som är verkligen traumabelagt för en, liksom att det verkligen sätter sina spår av det. Det gjorde ju också att jag hade konstant oro och sånt där och tänkte liksom att okej, vi kommer säkert förlora det här barnet också. Eller så kommer vi få missfall nu när det är tidigt i graviditeten. Mm. Eller så kanske, kanske blir som tredje gången gillt kanske. Alltså man visste ju ingenting. Alltså det här liksom att inte veta. Så jag gick runt liksom i upp de här 12 veckorna när vi hade första ultraljudet och kultestet visade jättebra resultat, men jag kunde liksom inte vara glad och nöjd över det, för att för mig var det liksom det här är skitsaksamma, det här spelar ingen roll. Jag vill liksom ha ultraljudet som är om 8 veckor framöver när vi kommer till rutinultraljudet, för det var där de dåliga nyheterna kom. Och i och med att vi hade gått igenom det vi hade gått igenom med förra graviditeten, så fick vi ju erbjudan om tidigt ultraljud i vecka 8.
Okay.
Vi fick det i vecka 12. Och sen fick vi ett ultraljud i vecka 18. Och sen det rutinultraljudet i vecka 20 och sen ett riktat ultraljud. Så i vecka 18 så fick vi samma efterläkare som skickade iväg oss till Karolinska. Och det var väl liksom lite så här toppen av isberget. Liksom, att, nej, det kändes inte jättebra. Men...
Bytte ni?
Nej, det gjorde vi inte.
Sa du någonting då? Att, hur blev det här?
Alltså, jag kände, men jag fick reda på att det kunde vara hon som skulle genomföra. Då kände jag lite så här, jag kände mig osäker. Men jag tänkte, men låt gå liksom. Mm,
modigt.
Ja, det, jag associerar ju liksom ett ultraljudsrum med ett trauma. Så att för mig var liksom det liksom, oavsett det jobbet att vara där. Och sen här... Skissnaden när de verkligen ska kolla ordentligt på alla aspekter på ultraljudet, och så är personen som utför det jättetyst, liksom. Det är typ värre än lammen tystnar. Det är liksom den här dödliga, olidliga tystnaden var liksom inte hjälpande för mig liksom, för att jag blev så jävla orolig och ängslig.
Ja.
Och sen så säger hon liksom så här att det ser ut som att navelsträngen har 2 kärl istället för 3. Och det kan vara något genetiskt. Ska vi ta en fostervattenprov? Och där då känner jag, nej, jag tänker inte ta någon risk att ta ett fostervattenprov. För jag vill inte få missfall eller att någon annan komplikation kan ske överhuvudtaget. Jag försöker vara optimistisk och liksom, tycker liksom min partner Emily liksom, nu får du faktiskt förklara för Emily liksom, så att hon förstår. Är det här något positivt eller är det något negativt? Och det är liksom så här att komma in på det här, men... Ja, det kan inte vara hjärtfel eller njurfel eller något sånt där, tillväxten och sådär. Men oftast går det jättebra.
Men säger människan det?
Ja, oftast går det jättebra. Beroende på hur allting ser ut. Och då, det hjälper ju inte mig heller. Då är det liksom onödigt till de här 2 veckorna när vi kommer in på vårt rutinultraljud i vecka 20. Så jag tänker ju det värsta. Målar upp massa så här konstiga galenskapsscenarier i mitt huvud. Och... sen får vi den här ultraljudssköterskan vi hade i vecka 12. Verkligen en sån fin, förstående, finkänslig individ verkligen. Som jag definitivt vill ha på förlossningen så att säga också. Närvarande. Så otroligt finkänslig och verkligen förstående med det hela. Så att, behövde jag liksom en stund och gråta innan vi skulle påbörja ultraljudet. Då fick jag det. Så jag fick liksom verkligen tiden. Och förståelsen och hantering jag verkligen hade behov av.
Så fantastiskt roligt att höra. Ja. Åh, vad skönt.
Nej, men, hjärtat så bra ut, njuren så jättebra ut. Tillväxten var precis som den skulle vara i den veckan. Sen hade vi ett riktat ultraljud med en ny efterläkare. Och hon förklarade liksom att jag kommer vara tyst. Men det måste inte bara att det är någonting. Utan jag är bara väldigt koncentrerad på att kolla liksom att kamrar, krasar, allt i hjärtat. Allting i njurarna ser bra ut. Och tillväxten, och det var liksom ännu mer jackpot där, för allting såg ju bra ut. Så att vi väntar ju liksom en unge som ska komma till oss troligtvis i april nästa år.
Det är fantastiskt.
Frisk, njurar, hjärtat ser jättebra ut, han växer som han ska. För det är en liten pojke också såklart.
Så roligt. Men jag måste gå tillbaks lite. Vi kommer tillbaks till den här lilla plutten som finns där inne nu och väntar på att komma ut. Men det här med 2 eller 3 blodkärl, vad spelade det för roll då? Fick du veta det?
Alltså det är liksom vanligtvis är det 3 kärl i en navelsträng. Och nu vet inte jag om det är 2 tarr, 2 ben. Men det är någonting det är 2 av och sen är det en av den andra. I det här fallet med oss så har vi en tarr och en ben. Och tidigare så har det ju studier på att men det kanske inte att den får... det här syreupptagningen och ämnesomsättningen den behöver, eftersom att den tar ju näring från det och äter. Men det har ju visat sig nu längre fram att det är ju vanligare än vad man tror, men det är väldigt ovanligt. Och det är sånt där, men det här med medicinska aborten och missbildningen, det har man ju också fått höra att det är ovanligt, och då har jag ändå en svärmor som har haft kollegor som har gått igenom samma sak som vi har.
Okej.
Och så ovanligt så verkar det ju inte vara egentligen, kan man ju känna då.
Det beror ju på vilka man känner då liksom.
Ja, och sen så det här med 2 kärl navelsträngen, det är också en del som har haft det också.
Jag hade aldrig hört talas om. Jag visste inte att det var 2 ens, eller 3 eller vad det var.
Nej, jag hade inte det heller. Jag har ju inte så bra koll på vården och sånt där liksom, på den aspekten. Utan jag vill liksom, huvudsaken för mig är vi är väntande med barn, ja. Det blir av, barnet är friskt, växer som det ska. Det är huvudsaken för mig.
Ja.
Och för oss.
Och du har liksom rest dig igen på något vis nu när du väntar, lille plötten.
Ja, vi har ju fått reda på att bli av med en liten bebbe nästa år. Och på det så har vi också nyligen gift oss.
Ja, just det. Det är alldeles nyss.
Ja, ja, ungefär nästan 3 veckor tillbaka.
Ja, grattis till det.
Tackar, tackar. Jättekul. Känns så konstigt och gammaldags att vi kallar för fru och hustru. Jag känner mig väldigt, jag känner mig som 40 plus.
Det är inte så gammalt kan jag säga, som är väldigt
nej,
mycket
men
mer.
Det liksom hade någon sagt för mig för ett år sedan. Liksom, ja, men innan du fyller 31 så kommer du vara gift och ha havande med barn. Då hade jag liksom så här bara, vänta, du säger vadå? Alltså, jag hade ju inte trott på det. För mig så kändes det bara så surrealistiskt att jag skulle komma till det stadiet och liksom de livsvalen i mitt liv liksom skulle leda mig på en mer positivare väg fram i livet.
Ja, men det är så otroligt vad det har hänt. Sen alltså när vi pratade i början av 22 eller på våren 22 till idag vintern, alltså december 23. Det är ju helt sjukt vad mycket du har gått igenom. Och då har du din problematik med ADHD i botten för liksom det här med att sortera känslor och alla möjliga saker. Och ändå så känns det som att du har en betydligt stabilare grund nu trots allt som har hänt, eller också är det, kan man säga, tack vare allt som har hänt eller på grund av, eller vad säger man då? För jag tänker att du hade ju även uppväxten har ju också varit tuff med som vi pratade om i förra avsnittet.
Ja, precis. Det jag kan tänka mig är väl liksom att många av de här grunderna liksom till att jag har gått igenom så mycket sen tidigare, så jag har ju ett ganska påfyllt bagage sen tidigare. Och så ovanpå de här nya erfarenheterna, de här nyare motgångarna, det är såklart att man inte direkt ser någon ljus i tunnet där och då när de väl inträffar. Även om man har varit med om motgångar tidigare i sitt liv, så är det en helt annan grej att förlora sitt första barn och ändå ta sig upp, liksom ändå känna sig tillräckligt psykiskt stabil för att försöka upp på hästen igen. Det är liksom kanske inte direkt det som vem som helst hade kanske klarat av. Nej. Vissa kanske tar längre tid för att bearbeta, och jag har samtidigt som jag är gravid nu så har jag inte direkt bearbetat allt som har hänt. Och det är ju fortfarande en stor roll i mitt liv än idag, för att jag har fortfarande svårt för att befinna mig i samma rum som jag har fått vara i som tidigare. Det är ultraljudssalar där kuratorer pratar om det. Det kan liksom vara väldigt olidligt också. Så att mycket av det har ju påverkat mig. Kanske inte på det mer positiva sättet. Men nu har jag ju fått lite mer tätare kontroller och sånt där. När det gäller mig och den lilla i magen och sådär. Och det är ändå någonting positivt ifrån hela aspekten av det här tragiska som har hänt. Men samtidigt så tar det ju inte bort smärtan och lindren heller direkt samtidigt.
Finns det saker som du känner att det här skulle de ha gjort på ett helt annat sätt?
Jag kan väl tycka så här, att gå in och prata med en kurator och sen komma in i en sal som man förknippar med någonting som är sammankopplat med ett trauma kanske inte är det smartaste, att kunna få erbjudande om att boka om tiden eller byta rum eller någonting. Inte att man ska sitta där och plåga sig typ en timme samtal in och ta upp liksom att jag har önskemål att inte befinna mig här igen.
För jag tänker lite så här, att om jag då som också har ADHD skulle komma in i ett rum där jag ska sitta och prata med en kurator. Min hjärna skulle upptas totalt av det traumat jag har med mig. Vilket skulle göra att jag skulle inte höra vad den människan sa. Då är ju liksom den tiden både bortkastad och extra jobbig.
Jag hamnar nog också i sånt placebo liksom av hela den här upplevelsen. Men samtidigt så försökte jag verkligen så här att okej, jag måste vara stark nu. Jag ska ta igenom det här. Och det första jag gjorde sen var att jag skrev till min partner och bara du kommer bli arg nu. Och han blev ren rasande. Sen också när jag skulle skriva in med att jag var gravid igen nu för andra gången, så uppger man ju sitt personnummer och så blir man uppringd. Då har ju den personen inte kollat i journalen sen tidigare, utan hon frågar ju liksom den här rutinmässiga frågan vi har fått reda på utav dem, att det brukar vara: vill du behålla barnet?
Åh, herregud, ursäkta skrattet, men det var helt sjukt.
Och för mig att höra det är ju, alltså för mig är det ju väldigt här dramatiskt.
Men frågar de så?
De frågade om jag ville behålla barnen, för jag berättade att hej, jag är gravid, och så bara ville behålla barnen, för att de liksom ringer väl dit för att de vill avbryta en graviditet eller göra en abort och så vidare. Så, men att man inte ens tar sin tid och läser journalen, och sen måste jag vara, jag är inte den som är den, jag gillar inte att vara otrevlig mot folk i telefon när jag ringer kundtjänst eller någonting, men där såg jag verkligen rätt, så jag liksom snäste ifrån och sa liksom att jag vill hänvisa till min journal. Jag gick igenom en medicinsk abort för 3 månader sedan och nu mirakulöst gravid igen. Jag kan säga att den raketen hon måste ha fått tillbaka där, det kan jag inte beskriva med ord. Den var rejäl.
Hoppas hon berättar då för andra också. Läs journalen först hörni, för det kan bli väldigt fel.
De har lagt in en notifikation grej, så fort de går in i min journal så står jag liksom läs till journalanteckningar, så att tolken kan läsa in ordentligt.
Ja, och jag tycker nog att den rutinen skulle vara hela tiden. Alltså, man kan inte fråga sådana saker utan att man har en aning om. Alltså, det,
nej, men jag, det jag tycker så här, att jag anser väl liksom, det ska väl finnas en anledning till varför jag ska skriva in mitt personnummer för att se om det uppringd. Då förväntar jag mig, om du ändå säger att du ska ha det syfte för att läsa journalanteckningar, då förväntar jag mig för att det ska ske på de grunderna också, att de ska läsa igenom dem. Och sen så kommer hon till den här frågan: vill du behålla barnet? Då blir man så här, ja, men jag blir ju jätteoffended och jättekränkt och allting. Liksom, jag känner såhär, men vad säger människan?
Ja, det låter inte klokt. Det tycker jag alla inom vården som lyssnar på det här, lägg in det som rutin att alltid faktiskt läsa i journalen då, innan man ringer upp. Och
ja, om man har liksom tidigare anteckningar sedan tidigare graviditet att det skulle vara en sån situation.
Jätteviktigt.
Man vill ju bemötas som en människa, och då kan det liksom inte vara... Det är liksom inte dåligt med att vara lite mer finkänslig, vara lite mer medmänniska, än att liksom vara väldigt strikt och ordentlig som vissa kan vara. Väldigt så här, vissa läkare kan vara väldigt så stela och väldigt så propra, och man vill liksom gärna ha en människa på insidan också som man kan liksom känna en trygghet till, så att säga. Och det är så lätt att en förtroende går ner totalt i när man har varit med om sådana här situationer. Men jag försöker ändå så här, trots alla de här motgångarna och inte alltid de bästa framgångarna, ändå försöker jag tänka positivt på det hela. Liksom, att kan jag ta mig igenom den här grejen med bravur, då kan jag ta mig igenom nästa gång med eloge.
Ja, och det känns ju som att du har en oerhörd inre styrka alltså. Herre jösses människa.
Jag vet knappt var den kommer ifrån. För när jag berättar för folk om vad som har hänt, så frågar sig folk hur jag tusen kan stå på båda benen. Och det är inte lätt alla gånger att ha liksom det här drivet och orka. Men alltså man försöker. Sen har jag absolut mina dagar där jag bara känner liksom att jag vill bara stanna i sängen. Jag vill inte ens gå upp. Alltså jag kan ha sådana dagar jag också. Men jag försöker ändå så här och bara kämpa på.
Ja, det är helt otroligt vad du har gått igenom.
Ja.
Verkligen. Men vad gör du själv liksom? Vad gör du för att du ska palla med din vardag liksom? Gör du något speciellt? Mediterar du eller liksom har du några sådana grejer liksom som gör att du har den här stabiliteten ändå i dig? Även om vissa dagar är skit, och det är ju ganska normalt att det är det. Särskilt om man går upp och ner i hormoner som man gör också när man väntar barn. För då är det ju liksom hallabaloo jättemånga dagar, även om det inte är något problem med graviditeten. Allt är ju inte rosenskimrande för det liksom.
Men, nej, det är
inte gör du något för dig? Gör du något för dig?
Så meditering gör jag väl inte. Jag har inte riktigt så här funderat på det faktiskt. Det är en väldigt bra fråga. Jag sätter mig verkligen så här på heta stolen här, men... jag skulle vilja faktiskt säga det, att jag har ett sånt fint kontaktnät. Jag har en väldigt stöttande och förstående partner som varje dag påminner om hur mycket han älskar mig. Och det är liksom min, det är verkligen min andra halva, det är verkligen min bästa kompis, att han är ett enormt fint stöd. Jag har vänner runt omkring mig som är ett jättefint enormt stöd, och ringer jag så brukar man ofta svara liksom, och man kan prata av sig lite grann. Jag har fantastiska svärföräldrar som är enormt stöttande och fina, finns där. Och så har jag också mina egna föräldrar såklart som finns också.
Mm.
Så jag har ju liksom min skara av människor jag kan ty mig till, som jag kan ventilera till och prata med. Men sen har jag ju mycket med att jag får tampas och ta tag i saker och ting själv och ta kontakt med inom vård, så att säga, och liksom säga ifrån och be om hjälp och allt det här. Och det tar väl kanske lite mer kraft än vad du behöver, men jag måste ju göra för att det ska hända någonting också.
Nej, men det är ju helt otroligt att du vill dela med dig av det här så vi får ta del av din resa, och att människor då som möter en person som du till exempel, som både har ADHD och är i en kris, att det gäller ju verkligen att fatta att den här människan behöver mig, och utifrån liksom att den kan lyssna in dig och liksom finnas för dig, och att de tänker då också, sätt inte in dig i samma rum igen där du redan har haft väldigt jobbiga upplevelser.
Mm.
Att tänka lite extra liksom, hur ska vi göra nu för att det här ska bli en trygg situation för den här människan?
Mm.
Tycker jag känns som en självklarhet.
Ja, men sen kan jag också känna så här. Det är ju mycket det här också. Att det är mycket prat om det här med resurser. Att man inte har tillräckligt mycket resurser till att kunna tillgodose varenda patientbehov, om man säger som så. Jag tycker liksom att det ska inte vara för mycket begärt att liksom kunna byta en sal och eller ett kontorsrum att liksom befinner sig i. Liksom, det ska inte behöva kännas som att det är en allt för stor ansträngning eller behov eller begär, så att säga, eller för frågan. Utan liksom det lite, har lite liksom frikänslig aspekt på det hela, liksom, skulle jag ändå säga.
Jag håller fullständigt med. Och jag tänker också att det kanske inte är jättesmart att skicka in samma läkare till det här ultraljudet som då ska, den lär ju också kanske vara lite stressad över hur är det något den här gången också liksom. Och då blir ju kanske inte bemötandet så tryggt heller. Jag vet ju inte hur de tänker överhuvudtaget, men jag tycker ju att det blir, för mig blir det väldigt självklart att ja, men jag som läkare då skulle säga att men ta det här du, för att det kanske inte är så bra för det här paret att jag kommer, som var så, det var så traumatiskt när jag var in senast.
Men jag kan väl också tycka så här att det är väl lite en annan värld liksom när man jobbar inom vården än om man liksom tänker på den här aspekten att personen kanske inte har någon diagnos alls som tidigare. För oss med diagnoser så har vi ju lite mer tillgodoseende med att andra personer ska få utrymme för sina behov och vad de behöver, lika väl som vi måste kunna förses med dem vi har. Vi har ju lite mer finkänslighet och har lite mer fingerspetsarna liksom. Ja, men ge folk i kassen på ICA komplimanger,
ja,
eller
exakt.
Se sådana saker. Ja. Till exempel se att ja, men svärma har klippt sitt hår liksom, och se liksom, ja, men har färgat eller klippt håret. Alltså, det är just sådana där grejer, och om någon av oss med diagnoser skulle jobba inom vården så kanske det skulle se lite annorlunda ut med,
det tror jag med,
patientbemötandet än vad kanske man förses med i vanliga fall när folk kanske inte har någon diagnos som de liksom ändå kämpar emot liksom, och för att liksom kunna jobba med ett sånt belastande jobb som inom sjukvården, så kanske det skulle se på något annorlunda sätt ut. Men det är ju liksom bara någonting att spekulera i, på, för att jag har ju inte direkt mött någon som är öppen med att den har diagnoser själv. Det är väl liksom, vi lever fortfarande i ett sånt här samhälle där det är väldigt mycket kysch-pysch om att man har diagnoser också.
Jo, men det är det ju. Men ja, och ibland behöver man ju inte berätta det heller. Men i vissa fall så är det ju väldigt bra också att berätta att för mig är det så här. Och jag behöver det här. Om jag nu vet vad jag behöver. Det är inte säkert man vet det bara för att man har en diagnos heller. Men jag tycker ska tänka lite också att ibland behöver man berätta. Och ibland kanske de behöver fråga.
Ja, det är inte många som har den självinsikten på att det här behöver jag för att jag fungerar i vardagen. Det här hjälpmedlet funkar bra för mig. Sen kanske inte det hjälpmedlet kanske fungerar för dig till exempel. Utan man får, liksom, man får testa på flera gånger innan man liksom hittar det som är rätt för en själv. Mm. För att man ska få ihop vardagspusslet och få ihop vardagslivet. Och,
Men det kanske är lite som vi ofta tänker om skolan. Om man gör en riktigt bra grund i skolan, då kommer det att passa många fler. Än att man måste anpassa extra för vissa människor. För om vi gör en tydlighet och en självklarhet, och vi ska, de flesta mår ju inte dåligt av det vi behöver som livsviktigt. Det jag måste ha, det mår ju andra bra av också. Och det är ju lite lika med vården. Att om vi får det där att vi får veta innan vad som kommer att hända och vart jag kommer att vara. Alltså det är inte det allra svåraste att genomföra faktiskt.
Nej, men sen kan jag också tycka så här, när det gäller just den här skolaspekten, om man är mobbad till exempel. I mitt fall, när jag var mobbad i skolan, då var det ju mycket simplare att flytta på mig för att jag var en individ än att flytta på kanske ett 20-tal individer.
Ja, men precis.
Men att det är liksom, man anser liksom att det ska vara enklare att flytta på den som är mobboffer än att faktiskt visa tydligare för de här
som utsätter,
mobbarna. Ja. Liksom att flytta på dem lite, att det här hör inte hemma på vår skola.
Precis.
Ni är de som får dra i det här aspekten.
Ja.
Jag har nog bara varit med om ett tillfälle när jag gick i högstadiet där en mobbare som höll på att trakassera mig kanske i ett års tid in på början av 8:e klass där, att hon blev förflyttad till en annan klass.
Mm.
Så då går ovanligt. Klart nian. Det är väldigt ovanligt om man jämför med alla andra gånger som man har fått vara den som har flyttat på sig.
Mm. Precis.
Och det är ju liksom väldigt, det är både skolan och vården, det finns alltid liksom utrymme för förbättringar såklart.
Ja, och jag tror inte allt kostar mer. Jag tror inte att alla förbättringar är en stor kostnad faktiskt. Det gäller att man tänker lite. Jag tror vi behöver komma in på fler ställen faktiskt och berätta om de här enkla sakerna som man faktiskt kan göra. Att man bara tänker på ett annat sätt. Och liksom förhåller sig till vissa människor på ett annat sätt. Och gör vi lika för alla, då behöver ingen berätta heller. Att jag har ADHD, jag måste ha det så här.
Nej, precis. Lite mer medmänsklighet liksom betonat på det hela. Ja, absolut.
Precis. Men du, Emily, vi ska avrunda nu. Men är det någonting mer som du känner? Eller något som du tycker att det här behöver vi trycka lite mer på?
Absolut, det är väl liksom att är du liksom inom vården och du kämpar och var aldrig rädd för att be om det du behöver. Det här behöver jag. Kan du försöka tillgodose de här behoven eller vad behöver jag vända mig? Behöver jag vända mig till en privat klinik för att få samtal med traumabehandling eller kuratorsamtal och gå via där, liksom få hjälp med det, stödet därifrån, att vända sig till den privata sektorn, eller finns det möjlighet för att jag ska kunna få det här? Det är ju också någonting man kan behöva fråga om eller fråga sig själv också. Vill jag fortfarande försöka på samma ställe som tidigare eller vill jag vända mig till den privata sektorn och be om hjälp därifrån istället?
Ja, men precis. Berätta mer om när man känner att man kommer någonstans och så är det helt fel. Alltså, nej, det här vill inte jag ha. Jag vill ha en annan behandlare eller någonting sånt där.
Mm.
Någonting som man känner skaver i sig själv. Det är ju jätteviktigt. För man måste ju stå på sin egen sida, för annars så blir man lite ensam om man lämnar sig själv, om man säger så.
Jo, men det stämmer ju absolut. Det är viktigt att säga vad man behöver och vad man inte behöver. Det är väldigt viktigt att sin röst hörd också.
Precis. Tusen tack, Emily, för att du ville vara med igen och att jag fick prata med dig igen.
Ja, men tack så mycket att jag fick delta, Katrin. Det var jätteroligt.
Ha det så bra.
Detsamma.
Hej då.
Hej.
Tack för att du lyssnat. Tack till Pelle Zetterberg för musiken, till Pernilla Wahlman som fotade, till Marcus som fixar poddloggan och till Anders naturligtvis för att du redigerade mitt prat. Och hoppas vi hörs igen. Hej då.